I det föregående avsnittet talade vi om att den ursprungliga människan, Antropos eller Adamas, innan den föll hade varit ett himmelskt och odelat väsen. Både man och kvinna. En ljusvarelse skapad i Guds avbild. Men eftersom Adamas var Guds avbild måste ju det betyda att även Gud är både kvinna och man. Även Gud, både hon och han. I sin kommentar av Höga Visan väver Gregorios in ett stråk av sofiologi, sammantvinnad som den är med legenden om Salomo, vilken inte bara ansågs vara den författare som skrev Höga Visan, utan också författaren till flera av de andra texterna i Gamla Testamentet som handlar om Sofia, Gud som visheten personifierad. För det var Sofia, Gud i kvinnlig gestalt, som Salomo älskade över allt annat. Som han sökte och fann redan i sin ungdomsdagar och som han skrev om i alla sina heliga skrifter. Däribland och kanske främst Höga Visan. Som vägmärken till hur var och en likt honom själv kan finna henne. Därför är Höga Visan källan till den allra djupaste filosofin. Kärleken till Sofia, visheten självt. Inte som en övning i spekulationer eller en uppsättning av tankar. Utan som en relation och en mystikförening. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Salomos vishet. Okej, då har vi gått igenom det här med att Gregorio nyss säger att Höga Visan kan läsas som en berättelse om den ursprungliga människans sökande efter sin fördolda sida, sin förlorade sida. Och att det här äktenskapet som äger rum i Höga Visan handlar om sidorna som möts. Men Gregorius, han tar ju också och ställer frågan: vad händer med vår gudsbild om vi säger att den här ursprungliga människan var en man och kvinna? Och att den här ursprungliga människan, alltså Antropos, skapades till Guds avbild. Vad innebär det för vår gudsbild om den ursprungliga människan är både man och kvinna, men skapades till Guds avbild? Vad kan vi säga där?
Ja, vi har redan sagt att Gud är både far och mor. Det är jättenaturligt för Gregorius. Varje gång, alltså det är flera gånger som jag vill ta med dig till min moders kammare. Det är fadern, skriver Gregorius. Eller modern, det spelar ingen roll. Ni förstår vad jag menar, skriver han typ. Och även Jesus får vara androgyn. Den uppståndne i uppståndskroppen har transcenderat de polariteterna. Till exempel så skriver Gregorius att uppenbarligen har ju Kristus bröst som han ammar oss med. Utifrån det här med mjölk till de nyfödda och ja, kött eller vin till de som är andligt fullvuxna. Var kommer mjölken ifrån? Jo, men det är från Kristi bröst. Så fadern får vara fader och moder. Kristus får vara androgyn. Och anden.
Ja, anden är ju en kvinna. Och det där är ju någonting som dyker upp också, framförallt i det syriska materialet också. I hebreiska så är ju ordet för anden, alltså ruach, det är ju i femininum. Och i det syriska materialet så är det ju så också. Det är ju ett språk som överlappar med arameiskan som Jesus pratar om. Man säger väl egentligen att alltså, arameiska och liturgisk syriska är ju samma överlappande språkvärld, om jag förstår saken rätt. Så den heliga ande är en kvinna hos Gregorius av Nyssa och flera utav våra syriska fäder, inte minst Isak Syrien, Efraim Syrien. Det är intressant, vi har ju det här också att Han pratar om att treenigheten är en kvinna. Det är lite så här. Alltså treenigheten, ordet, det är ju femininum. Och det där poängterar Gregorius. Och han
alltså
pratar,
trias.
Ja. Och så pratar han om treenigheten som kvinna, alltså i kvinnliga termer. Sen så dyker ju det här, och det kommer vi nu ta och verkligen djupdyka i, det här med Sofia. Alltså Gud som Sofia. Gregorius Nyssa, han säger faktiskt en av de första kapitlerna att Höga Visan, kommentaren som han då har, den gör gällande att man kan läsa hela Höga Visan som en text som handlar om människans relation till Sofia. Och då kanske man bara någonstans ska ta sig några stycken inledande saker här. Alltså, Sofia är en gestalt som dyker upp i ett antal bibeltexter. Framförallt så är det i Ordspråksboken, i Predikaren, i Jobs bok, dyker upp i Jesus Syraks vishet, Salomos vishet, några till ställen. Och det här är då, det är Gud, och det är Gud som visar sig i en feminin gestalt. Och man har liksom, i den tidiga kyrkan så hade man lite resonemang kring hur man skulle ta och tänka kring det här faktumet att vi har den här Sofia-gestalten. Och man hade lite olika tankar kring det.
Det som sen har blivit allra vanligast är att säga helt enkelt att ordet logos, Jesus, är Sofia, eftersom Paulus med rätt glasögon helt enkelt skriver det rakt ut. Det, Kristus är Guds kraft och Guds vishet, alltså Guds dynamis och Guds Sofia.
Precis.
Eller vilken böjning du nu är. Då blir det för de många tidiga teologer, och det har liksom hängt kvar i traditionen, att Sofia och Logos kan man glida mellan.
Ja, det är ju liksom på något sätt den vanligaste varianten. Det finns också andra exempel på, man tänker annorlunda. Den första personen att uttrycka en treenighetslära, Teofilus av Antiochia, han pratar om Sofia som anden. Och han skriver så här i en av sina, i en känd kommentar, det är när han kommenterar Genesis skapelsedagar. Då säger han så här, och han pratar om de tre första skapelsedagarna. Och han säger att det var före de första ljusen. Och så säger han att dessa tre dagar är typer för treenigheten, för Gud, hans logos och hans Sofia. Och sen även Irenaeus faktiskt pratar stundtals om den heliga ande som Sofia. Och det här med, sen så finns det ju också ett tal om Sofia som treenigheten. Det där dyker upp hos Dionysios. Han pratar om Sofia som treenigheten. Och sen så finns det de här då sofiologerna, Sergius Bulgakov, som också pratar om Sofia som treenigheten. Men det är precis som du säger, att det vanligaste är ju att man tänker sig att Sofia är helt enkelt detsamma som Kristus, logos.
Liten avstickare bara, om man vill leta efter könsneutralt språk för treenigheten och kyrkofäderna, så finns det ju också hos Irenaeus. Han använder ju det här i Efesierbrevet med Gud som står över allt, Gud som finns i allt och Gud som verkar genom alla, som en treenighetsformel. Det är treenigheten det uttrycker, menar han.
Mm. Men vi ska nu ta och dyka ner lite grann i Sofia och Höga Visan som en Sofia-text. Det är ju inte alldeles långsökt. Det är inte bara Gregorius och Nyssa som tar det från ingenstans. Utan det är ju faktiskt så att Höga Visan, den heter ju faktiskt Salomos Höga Visa. Det är Salomo som har skrivit texten, i en klassisk tanke. Och i textens tredje kapitel så står det faktiskt att står så här: skåda kung Salomo, och kronan hans mor har krönt honom med på hans bröllopsdag, på hans glädjedag. Så i kapitel 3 så står det om kung Salomo, och det är hans bröllopsdag. Och så att där är det, på ett sätt kan man läsa hela texten explicit som att den som är han, helt enkelt, i texten, det är Salomo. Och Gregorius, han känner ju till att den person som Salomo framför alla andra har kär, den som han på i andra texter, som till exempel just Salomos vishet, kallar sin brud, även andra ställen, är Sofia. Vore det inte rimligt då, om det handlar om Salomos andliga äktenskap, att det är Sofia som är den som är den här hon i texten?
Det där hänger ju också ihop med att hon i texten prisas av flickorna, bihustrorna och drottningarna. Om man tänker sig då att det är alla Salomos olika hustrur, han hade ju jättemånga, som då är förundrade över hans främsta hustru. Ja, vem är det då? Jo, men det är visheten.
Sofia.
Jag tänker på kapitel 6 där, med flickorna ser henne och prisar henne lycklig. Hon hyllas av drottningar och bihustrur. Varpå följer en del liknelser som påminner om andra texter om Sofia i Bibeln. Även om vi ska gå in på det nu.
Nej, men ta de citaten.
Ja. Flickorna ser henne och prisar henne lycklig. Hon hyllas av drottningar och bihustrur. Vem är hon som strålar som morgonrodnaden? Skön som den vita månen. Fullkomlig som den heta solen. Skrämmande som stjärnornas här. Det där ekar ju av en annan text.
Ja, precis. Det är liksom som att den personen som skrev det här råkar vara den personen som också skrev kapitel 7 i Salomos vishet. Man får liksom den känslan. Det står ju också: hon är en enda, min duva, min fulländade, den enda för sin mor, fullkomlig för den som fött henne. Den här texten skulle ju den som vill göra Sofia till den heliga ande vara glad över att det står min duva, och den som vill göra henne till Kristus var glad över att det står om att hon är fullkomlig för den som har fött henne. Så att det är liksom helt oavsett så är det hon den enda. Men det är precis som du säger, alltså det här är ju, det låter ju väldigt likt Salomos vishet. Jag tänkte jag skulle läsa ett stycke ur kapitel 7 i Salomos vishet, och det är Salomo själv som skriver: jag lärde mig utan baktankar, lär jag ut utan missundsamhet. Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds vänskap. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdernas växlingar, årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av Sofia, hon som med sin konst har format allt. I visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldig till formen, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast, orubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andar som är noetiska, rena och av den tunnaste materia. Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse. I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt. Hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet. Hon är ett återsken av det eviga ljuset. En klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar och frambringar profeter och vänner till Gud. Ty Gud älskar bara den som lever med visheten. Hon blev mig kär. Jag valde henne i min ungdom och strävade efter att göra henne till min brud. Jag greps av åtrå efter hennes skönhet. Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever hos Gud. Och världsalltets härskare älskar henne. Hon är ju invigd i Guds kunskap och tar del i hans verk. Och skulle någon därtill längta efter lärdom, så känner hon det förflutna och kan förutse framtiden. Hon förstår sig på tankespråk och kan lösa gåtor. Tecken och under känner hon till förhand, och hon vet hur tider och skeden ska sluta. Henne föresatte jag mig alltså att föra hem och leva med. Tack vare henne får jag odödlighet. Därför vände jag mig till Herren och bad till honom. Av hela mitt hjärta sade jag: ge mig visheten som delar tronen med dig. Den här texten tycker jag är kanske en av de bästa bibeltexterna. Faktiskt, den är så oerhört vacker. Därför vände jag mig till Herren och bad till honom. Av hela mitt hjärta sa jag: ge mig visheten som delar tronen med dig. Visheten delar tronen med Gud. Hon sitter på tronen.
Skönt, så slipper Gud vara ensam.
Ja, exakt. Även Gud är ju två på det sättet då. Eller tre. Det är den klassiska utläggningen. Men vi har alltså sett här hur Gregorius tänker sig att den här Sofia, framförallt, så kopplar han henne samman med Kristus. Kristus är alltså en androgyn person, enligt Gregorius av Nyssa. Man kan ju, med tanke på Gregorius av Nyssa, tänka sig att när den här då Logos Sofia i samband med sitt människoblivande stiger in i människans fallna läge, där ju människan är delad, så blir liksom Gud en människa, en man. Eftersom människan är delad, så vore det liksom gnostiskt att tänka sig att människan, när Gud blir människa, så skulle Gud bli liksom en man-kvinna. Det vore ju liksom inte riktigt, docetiskt är ju ett ord som är svårt kanske att förklara innebörden i så här på en kort stund i podden. Men Gud stiger in i vårt fallna läge, och därför blir Gud en man. Det är ju intressant, efter sin uppståndelse så visar ju sig Kristus i lite olika skepnader. Och man kan reflektera kring om det har hänt någonting med uppståndelsen, med hur Kristus ser ut. Det finns ju den här intressanta berättelsen med, till exempel, när lärjungarna möter Kristus på vägen till Emmaus och de känner inte igen honom. Och då kan man ställa sig själv frågan: är det något fel på deras sida? Eller liksom, hade han faktiskt en annan skepnad? Det står ju i texten att han visade sig i en annan skepnad. Och det finns ju faktiskt en tradition som har blivit så pass vanlig att det finns ett antal ikoner som heter i en annan skepnad, där Kristus, han tecknas liksom på ett annat sätt än vad som är vanligt i traditionen. Alltså han ser ut på ett annat sätt. Man kan ju liksom resonera kring det här, att liksom, är det så att Jesus, Gud i sin inkarnation, blir en man, men efter sin uppståndelse, i sin uppståndelsekropp, är både man och kvinna?
Absolut, så tänker ju uppenbarligen Gregorius med den ammande Kristus. Apropå Emmausvandringen, en grej jag funderar på, det är att det är två lärjungar som vandrar sida vid sida. Bara en av dem namnges. Kleopas.
Det är ju väldigt intressant.
De upptäcker tillsammans när de tar emot nattvarden tillsammans, så upptäcker de att ja, det var ju Kristus.
Intressant. Wow. Det var ballt. Man skulle ju kunna ta det här liksom resonemanget med Gud som androgyn och människan som androgyn. Och så skulle man kunna ta det ett ytterligare steg, och så skulle man kunna lyfta in den här andra syriska författaren som du håller på att läsa en del, den här Jakob av Sarug.
Mm. Han påpekar ju att på ett motsvarande sätt som Jesu födelse är en jungfrufödsel, så är ju också Evas skapelse en jungfrufödsel. Hon blir ju uttagen ur Adam. Det är som att Adam föder henne, påpekar Jakob av Sarug. Och han har ju inte legat med någon innan. Så här, man är ganska van vid det här med Maria som den nya Eva. Men här är ju också Maria den nya Adam. Hon, liksom Adam, jungfruföder Eva på sätt och vis. Så upprepas Evas utstigande ur Adam när Kristus föds ut ur Maria. Och då blir Kristus en ny Eva också.
Precis. Så att i någon mening så är ju då också Maria en ny antropos.
Ja.
En människa som delas i två.
Och det hon är ju ett med Gud. Hon delar ju blodomlopp med Gud.
Ja, det där pratade vi om i det här avsnittet Brinnande Törne i förra säsongen.
Och sen sker det en separation.
Ja. Det är intressant. Sofiologerna, vissa sofiologer, de gör ju gällande att Maria är Sofia. Och det där är ju en intressant grej också i ljuset av precis den här tanken att den ursprungliga Logos Sofia finns närvarande i Maria i bebådelsen. Alltså, hon är både Gud och människa. Hon är de här två sidorna. Hon är Logos och Sofia också.
Ja, hon har allting där i sig.
Ja. Så det där är ju intressant hur de där sofiologerna resonerar kring att Maria som Sofia.
Det finns en ikon där Maria håller Jesusbarnet liksom i ena armen och pekar på Jesusbarnet med andra armen. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den har jag hört utlagd som att om det finns någon ikon som avbildar den heliga anden tydligt så är det den här. Eftersom det är det som anden gör, anden visar på Kristus.
Just det.
Apropå Maria som en bild av Sofia.
Verkligen. Om man har lyssnat till den här punkten så finns det ju säkert några av våra lyssnare som kanske har den här invändningen att allt det här låter ju väldigt intressant och väldigt bra, men det låter också väldigt heteronormativt. Alltså vi är två stycken heterosexuella män som framförallt har i vårt äktenskapligt mystika böneliv så har ju både du och jag tagit och kanske närmat oss Gud som Sofia.
Ja, lite glidande. Det är lite både och.
Okej, ja. Men det är liksom, jag tror att om man ska lyssna på, om man lyssnar på våra tidigare samtal, tror jag att vi har liksom ofta återkommit till den mötet med Gud som Sofia. Men om man liksom tar och tänker igenom allt det vi har sagt här, så kan man ju dra slutsatsen att det inte alls är särskilt heteronormativt alls faktiskt.
Behöver inte vara det i alla fall.
Det behöver verkligen inte vara det. Vi har ju den här, vi har ju sagt det, att människan är könsöverskridande. Det finns ett könsöverskridande redan i människan. Och vi har sagt att Gud är könsöverskridande. Och man kan titta på en person till exempel som Symeon den nya teologen. Hans helt fantastiska bok Hymner till det gudomliga Eros. Där så finns det då kärleksmöten med Gud som visar sig som Jesus Kristus. Och sida vid sida med hymner om sina möten med Gud som visar sig själv som Sofia. Så han har ju liksom båda de här två sakerna. Om det är så att man är en person som har en förväntan att möta ha ett äktenskapligt möte med Gud som en man, då får man ju läsa kanske mystiker som Mechtskild av Magdeburg till exempel, som har väldigt bra beskrivningar utav hur det här mötet kan se ut. Hon beskriver Jesus som en ung, vacker, naken man som bjuder in henne i sängkammaren till en bädd som är alldeles för smal. liksom en helt överflödande. Hennes bok borde alla som är intresserade av erotisk mystik läsa.
Ja, man får närma sig gudamänniskan på det sätt som bäst hakar i ens sexualitet. För det är ju det som brudmystiken bjuder in till.
Ja, det är det som är hela poängen. Och då kan det ju vara så att det finns personer som irriterar sig på det där och säger att, men vänta nu ett tag, gör ni inte det här teologiska, det här mötet till någonting som är underställt sexualiteten? Men det är ju inte det som är poängen. Utan poängen är ju att sexualiteten är det som ska riktas i den här klassiska mystika teologin mot Gud. Det är ju det som hela, det pratade vi om i första avsnittet om den höga visan. Alltså, eros ska riktas mot Gud. Och om det är så att ens eros är kodat på ett visst sätt, ja, då ska det riktas mot Gud lika fullt.
Om jag får hitta på ett nytt ord så skulle man kunna säga att man får tas det som kanske hade blivit sexuella utsvävningar i världen och låta det bli sexuella insvävningar i bönen.
Mycket, mycket bra observation. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjartatsbon.se. Där finns en lista över kommande avsnitt, men också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där kommer du också att hitta en förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt en inspelad vägledning. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. Även detta hittar du via hemsidan. Ibland arrangeras exempelvis digitala seminarier som du kan få information om via nyhetsbrevet. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra till en förmånlig kostnad, då detta är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni är en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna att pengarna i praktiken kommer gå från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.